Är vi motståndare till yttrandefrihet som vissa försöker påskina? Kommer vi byta ett åsiktsförtryck till ett annat, så att säga? Och här skulle jag vilja läsa sista delen av punkt 4 i vår väg, vårt politiska program. Citat. Yttrandefrihet och medborgerlig frihet. Det finns inte någon stat i hela världen som har total yttrandefrihet. Lagar som förbjuder hot mot person och grupp kan exempelvis ses som inskränkningar i yttrandefriheten. I dagens demokrati har dessutom särskilda lagar instiftat för att skydda privilegierade grupper, minoriteter, och förtrycka den egna befolkningen. Ett exempel på detta är lagen om hets mot folkgrupp som omöjliggör eller försvårar kraftigt för människor att ifrågasätta makthavarna och deras ambitioner. I vår nya nordiska stat kommer det att råda mer yttrandefrihet än idag, men med tidigare nämnda inskränkningar för exempelvis hot mot person och grupp. Lagen om hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar mot folkfientlig och subversiv propaganda och verksamhet. Dessa inskränkningar kommer dock gälla främst institutioner med makt, exempelvis media och annan opinionsdrivande verksamhet, inte enskilda individer. Mötes-, förenings- och demonstrationsfriheten kommer att bestå såväl som religionsfriheten. Slutcitat. Ja, är det någon skillnad där då jämfört med hur det ser ut idag?
Jo, det är det definitivt. Precis som du läste här ifrån vår väg så finns det ju ingen stat som har en total 100% i yttrandefrihet i världen idag. Och skulle en sådan stat finnas så skulle det vara en anarki. Helt enkelt. Inget civiliserat samhälle skulle kunna ha 100% yttrandefrihet, för då skulle det innebära att det var lagligt att hota människor. Det skulle innebära att barnpornografibrott var lagligt och att allt helt enkelt var lagligt. Och det tror jag att en stor majoritet av världens befolkning är helt överens om att det där vore inget bra. Men en stor skillnad på vårt samhälle och där vi lever i idag, det är att den enskilde medborgaren skulle ha bra mycket mer yttrandefrihet än idag. Lagen om hets mot folkgrupp som vi har i det här samhället, den drabbar just enskilda personer. Och som vi var inne på innan, även alltså äldre människor, pensionärer som skriver av sig lite på de social media och så vidare. De försöker gripa så många som möjligt. Lagen är till för att tysta opinionsyttringar från enskilda individer. Vi skulle såklart riva upp den här lagen, totalt ta väck den här lagen. Men vi skulle istället ha en lag mot folkfientlig propaganda. Men den här lagen, den riktar ju sig inte mot enskilda individer som har en åsikt. Utan det handlar ju om medveten subversiv propaganda för att kortsiktigt skada vårt folk och i längden att utrota vårt folk. Så det handlar ju om verkligt kriminella yttringar. Det handlar om saker som definitivt i det minsta borde gå att jämföra med hot. Liksom. Fast inte hot mot en individ utan hot mot hela vårt folk. Och ett försök att genomföra saker som skulle göra det mycket, mycket sämre för vårt folk och på sikt utrota det, som sagt. Självklart skulle det vara helt lagligt och okej att komma med kritik mot staten. En sund stat kan hantera enskilda medborgare som inte vill instämma i allt som sägs och så vidare, utan som faktiskt har kritik. Till skillnad från dagens system då, där man blir anmäld för hets mot folkgrupp om man ifrågasätter. Men i vår stat så skulle det vara helt okej att ställa sig på en speakers corner i en stad någonstans och hålla ett svavelosande tal mot de som styr landet till exempel. Det skulle ingå i vår yttrandefrihet. Däremot så skulle vi slå mot större medier och så vidare som försökte att inpränta subversiva och folkfientliga budskap helt enkelt.
Jag vet att vi nämner även i vår väg att när det gäller till exempel eventuell korruption inom staten, att detta avslöjas är någonting som vi till och med uppmuntrar till. Visselblåsan och att medier granskar det och just för att vi ska inte ha korrupta människor som styr vårt land inom staten.
Mm.
Och så vill jag ju hävda att det inte fungerar idag, utan är det någon som uppträtt på ett väldigt moraliskt svajigt sätt, vi kan väl nämna Mona Sahlin då till exempel, så blir hon ju i princip skyddad, förflyttas lite smidigt, så ibland så sparkar de ju uppåt till exempel. Eller så får personen i fråga lämna politiken ett tag tills hon eller han kommer tillbaka om några år senare. Det är ungefär så det funkar, så att så kommer det verkligen inte se ut hos oss.
Nej, hela systemet lägger locket på. Och som du säger, man byter en position mot en annan. Dan Eliasson är ju ett annat väldigt intressant exempel på en person då som totalt kan missköta post efter post efter post och ändå få nya ansvarsområden på andra ställen till exempel. Men nej, precis, det är det jag menar, att i en sund stat så tål man kritik. Och jag menar på att styr man en stat, så har man ju ett ganska kraftigt maktövertag gentemot en enskild medborgare, vilket innebär att man ska få tåla ganska mycket hårda ord och kritik. Det måste vara väldigt högt i tak när det kommer till yttrandefrihet i en sund nation som vår kommer att bli.
Mm. Jo, om man styr rätt så har man ju ingenting att frukta egentligen från folket. Nej. Då kommer ju den där kritiken att utebli, så att säga.
Mm.
Ja, det var en sak jag reagerade på vad gällande friheterna som kommer bestå. Och det gäller ju religionsfriheten. Det kanske sticker i ögonen på folk också som tänker så att jaha, kommer vara bönutrop i det nya Norden också och så vidare. Hur tänker du där? Tänker vi där, ska
jag säga. Jag tänker att religion ser jag som något väldigt, väldigt privat och intimt. Och jag tycker att det är väldigt fel av en stat att gå in och säga att du får inte tro på det eller det där. Jag menar på att man är inne på något väldigt farligt då när man vill förneka någon en tro. Så vi kommer ha religionsfrihet i det nya Norden. Även för muslimer då, exempelvis. Man får vara muslim i vårt befriade Norden. Men vad jag menar med den här religionsfriheten framförallt, det är ju att man måste få tro på det man vill. Man måste få se vilken skrift man än vill som sin bibel. Man måste få kalla Gud vilket namn man vill och så vidare. Men däremot så är nationalsocialismen en ideologi som alltid sätter vårt folk först och ser till hela folket. Vi ser inte till minoritetsgrupper före, vi ser till den stora helheten som vårt folk utgör, utan folket går först. Det är nationalsocialismens A och O. Och därav så måste vi också se till att inte de här religionsutövarna på något vis går emot det här och gör det sämre för folket som helhet på något vis. Så religionerna kommer ju få anpassas så tillvida att de inte går stick i stäv med nationalsocialismen. Och då kan det handla till exempel om minareter som har bönutrop som då inte skulle vara positivt för folket som helhet. Det kan definitivt handla om omskärelse i både judendomen och islam, om halalslakt som är väldigt dåligt för, ja, det är plågsamt sätt att ha ihjäl djur på helt enkelt. Och andra konstiga seder och riter som inte går hand i hand med ett upplyst och modernt nationalsocialistiskt samhälle. Och jag är medveten om att det här låter kontroversiellt i vissas ögon som ser islam som det största hotet och så här. Och helt klart är det så att det idag är många som beter sig illa som är muslimer. Men det är först och främst en rasfråga och inte en religionsfråga. Och islam i sig som en tro på en gud är inget hot i sig självt. Utan jag menar på att vill folk tro på det så ska de få lov att göra det. Sen att antalet muslimer skulle vara extremt lågt vid vårt maktövertagande, det är en annan sak. Vi pratar ändå om ett Norden där vi har repatrierat stora delar av de människorna som normalt sett är muslimer. Och där folket faktiskt har blivit upplysta om nationalsocialismen. Och jag har väldigt svårt att tro att det är särskilt många som skulle vara muslimer i vårt Norden.
Jo, och precis som du säger, det kommer vara en privat företeelse. Det är inte så att det kommer tillåtas någon politisk religiös kraft som har sharia-lagar på agendan och att det skulle liksom, ja, att det skulle tillåtas passera liksom sådär.
Nej.
Utan det är ju religionen är någonting privat, och jag vet i den nationalsocialistiska Tyskland så fanns det faktiskt en del buddhistiska föreningar faktiskt.
Mm.
Men det var väl knappast någonting som Fulkerscher, Beobachter eller någon annan ledande tidning propagerade för. Men det, ja, på vilket sätt skulle de där fåtal buddhisterna liksom skada folket?
Mm.
Låt dem ha sina veckomöten i någon lokal liksom, eller lägenhet kanske. Så en annan fråga kring detta är ju judendomen. Ska den ens tillåtas?
Precis, som med islam så vad man kallar eller vad man tycker i sin sak. Men judendomen skiljer sig ändå ganska kraftigt åt från samtliga andra religioner som är etablerade. Eftersom att det är en väldigt etnocentrisk religion. Judendomen som religion hänger hand i hand med judarna som ras och folk och stam. Du måste erkänna judarnas överhöghet för att kunna konvertera till judendomen. Du måste erkänna staten Israels suveränitet och så vidare. Och där kommer vi ju då alltså in på saker där vi skulle behöva... Judendomen skulle helt enkelt behöva förändras ganska kraftigt för att inte vara folkfientlig för att tillåtas.
Judendomen lär ju faktiskt ut att icke-judar är boskap.
Mm. Ja. Precis, och det är ju då definitivt inte förenligt med folkets bästa att det finns människor som grund och ser alla andra som boskap, utan det är ju totalt tvärt emot folkgemenskapstanken då, kan man säga. Men förutsatt att judarna skulle vilja anpassa sig efter de här sakerna så skulle det väl vara okej att kalla sig jude också. Det är väl dock väldigt, väldigt tveksamt att judarna skulle vilja ändra sin religion på det här viset, och även där som i fallet med muslimer så tror jag att vi skulle ha väldigt, väldigt få djupt religiösa judar i det fria Norden.
Okej. Det var bra att det där besvarades faktiskt. Då har vi ju fackföreningar och partier också. Hur tänker vi där?
Ja, alltså fackföreningar och partier kommer inte fylla någon funktion i vår stat. Det är inte så att vi kommer förbjuda vare sig fackföreningar eller partier, men de kommer inte ha den makten som de har idag, eftersom att vi kommer att göra om systemet på flera olika punkter. Vad gäller fackföreningar, om vi börjar där, så kommer vi för det första att omdana hela synen på arbetare och arbetsgivare med folkgemenskapstanken. Där ett annat enighetstänk uppstår, där arbetarna förstår ett annat syfte med sitt arbete än att bara tjäna pengar, och där arbetsgivaren ser ett samhällsansvar och bryr sig om sina arbetare. Och där tanken kring vad som är bäst för folket som helhet omdanar hela folket istället för att alla ska gå runt och tänka på vad är bäst för mig. Men såklart så kan det ju uppstå konflikter i alla fall. Det låter kanske lite väl utopiskt av mig att säga att det bara skulle bli så. Men då ser vi att man istället måste lagstadga rättigheter och skyldigheter för både arbetare och arbetsgivare. Och den här lagen ska ju stiftas efter vad som är bäst för folket som helhet, inte vad som är bäst för en specifik bransch. Fackföreningarna förhandlar ju individuella villkor för olika branscher helt enkelt, och jag har alltid tyckt det där har varit väldigt, väldigt märkligt hur vissa regler kan gälla för vissa och vissa andra regler gäller för andra och så vidare. Det finns i stort sett inga lagar som... Det finns såklart i grunderna reglerade lagar kring vissa saker i Sverige, men många saker är inte reglerade i lag alls när det kommer till arbete och arbetstagare och arbetsgivare, utan det är fackförhandlade villkor. Men genom att vi stiftade de här lagarna så skulle vi inte behöva det alls i samma utsträckning. Och dessutom så tänker vi att istället för fackföreningar så bör det finnas förtroendevalda på varje arbetsplats som samarbetar med företagsledningen. Men också en statligt utsedd myndighet som kan gå in och lösa eventuella konflikter som uppstår mellan de här förtroendevalda och företagsledningen. Så en fackförening skulle inte ha något syfte i det fria Norden helt enkelt. För att de sakerna de förhandlar om skulle redan vara lagstiftade till folkets fördel. Eller så skulle då de här statliga organet, samarbetsorganisationen, gå in och lösa de eventuella konflikter som kan uppstå. Och de kommer ju då ha ett annat tänk. De kommer inte bara ha ett tänk där de ska ta den enas sida som en fackförening eller en arbetsgivarorganisation, utan där de ser till hela folket och folkets bästa. För övrigt kan ju då nämnas att där kommer man ju då inte, bara för att man har en lite avvikande politisk åsikt, så kommer man inte få kalla handen av den här samarbetsorganisationen och sen bli sparkad av sin arbetsgivare som fallet är idag då, utan det kommer att lösas på ett betydligt bättre sätt.
Det gäller till och med att vara kommunist.
Ja, ja, absolut. Absolut. Mm. Istället för det här med partier så vill vi ju, och det här eller vet jag, det är inte bara som jag antar, jag vet att vi kommer gå igenom det här i något kommande avsnitt av Ledarperspektiv framåt, hur vi vill organisera staten. Men en av sakerna där är ju att vi inte längre vill ha ett partiväsen som idag, för att vi ser att det bäddar för korruption och det bäddar för att man gömmer sig bakom kollektivet och inte vågar stå för sina handlingar helt enkelt. Vi vill istället ha en individuellt ansvarstagande politik där enskilda parlamentariker väljs in för deras egenskaper och för att de är de personerna de är, istället för att de tillhör ett visst parti. Och vi tror också hellre på folkrörelser grundade från folket som kan driva på enskilda politiska frågor och så här. Så att det kommer inte existera ett partiväsende på samma sätt som idag, och därför kommer även de politiska partierna att bli meningslösa. De kommer inte fylla någon funktion i det befriade Norden.
Alltså det är ju så att i tusentals år så har ju den politiska makten inte utövats av partier. Det är ju ett ganska nytt fenomen. Och det är oavsett om vi levt i diktaturer eller demokratier eller någonstans där mittemellan. Så ja, det är faktiskt ingenting konstigt med det.
Nej, man kan väl även ta ett modernt exempel som USA till exempel. Visst, det finns partier i USA, men de är ju i stort sett obetydliga i mångt och mycket. Det finns ju bra många kandidater som har ganska väsensskilda åsikter från partiet till exempel. Det är inte alls på samma sätt som i Sverige.
Nej, absolut.
Men det är helt klart så, för att förtydliga, den parlamentariska liberaldemokratin, den står för förtryck. Den står för hat mot människor som tycker annorlunda. Den står i mångt och mycket för ondska, skulle man kunna säga. De ligger ju bakom atombombningar och ja, alla krig som har skett de senaste 100 åren, minst säkert ännu längre, ligger ju liberaldemokrater bakom. I motsats till det här så har vi nationalsocialism. Det har de helt rätt i, att vi är två motpoler till varandra. Men nationalsocialismen står för frihet, för suveränitet, för kärlek, för godhet.
Bra. Jag håller helt med.